Du drar upp rullgardinen och spanar ut genom fönstret. Från Karlatornets 53:e våning har du utsikt över så gott som hela Göteborg. Några vattendroppar finns kvar på glas efter nattens regn. Och det gråa, tjocka molntäcket på himlen pekar på att det kommer regna, även idag.
Kommunfullmäktige i Göteborg är fortfarande inte överens om vad som ska hända med det så kallade klimatgettot som har vuxit fram på Hisingen. Socialtjänsten varnar nu för att området befinner sig på randen till en sanitär katastrof.
Du drar på dig gummistövlarna, packar ner regnställ och paraply i den vattentäta ryggsäcken. Du knäpper reflexvästen som bär hjälporganisationens logga på ryggen. Stanken från de översvämmade avloppsbrunnarna sticker i nedspårarna så fort du kommer ut. Du drar en djup suck när du ser att ännu en spricka dykt upp på fasaden till huset där det brukade ligga en mataffär. Fönstren är igenbommade med treplankor. Ett desperat försök att hålla vattnet borta. Men genom springorna kan du se skenet av en lampa. Det här är någons hem. Frihamnen skulle bli Göteborgs nya pärla. Fastigheterna såldes för flera miljoner. Och alla bara utgick från att området skulle stå pall för vädret. Allt skulle ju klimatanpassas. Nu bor ingen av dem som först flyttade hit kvar. Bostäderna är inte värda mer än några hundratusen. Själv har du haft en enorm tur som har ärvt en så pass högt belägen bostad av dina föräldrar. Flera av lägenheterna som ligger på de nedre våningarna i samma hus är så pass fukt- och mögelskadade att det är rent hälsofarligt att bo där. Du tar på dig skyddskläderna och munskyddet och går fram till kitteln där dagens gryta står varm. Du jobbar frivilligt i soppköket varje lördag. Det hade gjort ända sedan stormen Fredrik slog till för ett halvt år sedan. Invånarna i Frihamnen har i princip inte haft fungerande värme sedan dess. Och det varnas för både giftiga kemikalier och bakterier i dricksvattnet. Men mitt i all misär så har ändå en stark gemenskap vuxit fram. Folk här i ghetto ställer upp för varandra så gott det går. Delar på mat, kläder och bostäder. Och hjälps åt att hålla igång skolverksamheten. En slags vardag har infunnit sig.
Vi gör ett program om när allt går åt helvete. Stormar och skyfall orsakar redan idag stora skador på landskap, infrastruktur och människor. Och problemen väntas bli värre. Är vi redo att tackla framtidens extremväder? Och vem bär ansvaret för att klimatanpassa samhället? Du lyssnar på P3 Dystopia.
Samtidigt som du packar ihop efter dagens arbetspass känner du hur regndropparna börjar falla allt snabbare. Mörka, hotfulla moln har dragit in över stan och ett par plastpåsar kommer vinande i den tilltagande vinden. Människor runt omkring dig börjar rafsa ihop sina tillhörigheter och fly in i husen. Du drar fram regnjackan och spänner upp paraplyet. Nu börjar det igen. Du ska precis rusa hemåt när du hör att din chef ropar på dig. Kom, vi måste söka skydd nu, säger hon. Från lägenheten som då ett dussin andra har sökt skydd i har man utsikt över älven. Den liknar nästan ett stormigt hav nu. Mörk, svällande och aggressiv. Det skär i hjärtan när du får syn på några tält som satts upp på den gamla parkeringsplatsen. Du hoppas innerligt att de som bor där har tagit sig inomhus. Du vänder blicken mot skyddsvallen. Den som då några andra volontärer hjälpte till att bygga i fjol. Precis då hörs ett högt knakande.
Ett antal skyddsvallar har brustit i samband med kraftiga skyfall i Göteborg. Personer på plats vittnar nu om stora störtfloder längs med Göta älv.
Skrep, bråte, tält och bilar. Allt dras med när den meterhöga störtfloden sköljer över gatan. Sen ser du hur delar av byggnaden på andra sidan långsamt kollapsar. Din chef lägger till sist handen på din axel. Åtminstone kommer kommunen inte behöva bråka om vad som ska hända med Frihamnen mer.
Den 29 juli 2018 öser regnet ner i stora delar av Sverige. Juli månad har varit 3-5 grader varmare än vanligt den här sommaren. Bara dagar innan har säsongens högsta dagstemperatur uppmätts i Skåne, 34,6 grader. I norra Sverige har det varit över 30 grader i flera dagar. Och den senaste natten har det varit tropisk natt vid 42 svenska mätstationer. Något slags rekord enligt SMHI. Men nu har den varma och fuktiga luftmassan mött en front med svalare luft från Atlanten. En åskstorm sveper därför in över östra Götaland.
Blixtarna avlöser varandra. Sammanlagt uppmätar man 20 000 urladdningar under dygnet. Vindarna är kraftiga, de intensiva skyfallen leder till översvämningar på flera håll. Flygtrafiken på Arlanda blir lamslagen och både bränder och elavbrott är snart ett faktum. Innan stormen är över kommer blixten att ta tag i en kvinnas liv.
En kvinna i 50-årsåldern omkom när hon träffades av blixten vid ett kraftigt oväder igår morse. Ytterligare en kvinna i 40-årsåldern skadades allvarligt. De hittades liggande i terrängen på eftermiddagen, en av de döda, den andra medvetslös enligt polisen.
Jag är knappast den enda som minns den här sommaren 2018. Den lamslående hettan som aldrig gav med sig och att Östersjön stundvis kändes lika varm som Medelhavet.
Det var torka och dystopiska skogsbränder, skyfall och åska. Ett väder som inte kändes normalt.
Och det var det ju inte, egentligen. Den här åskdagen i slutet av juli hörde till exempel till ovanligheterna. Antalet blixturladdningar var dubbelt så många som under den åskrikaste dagen sommaren 2024. Och för mig var det också under den här sommaren som begreppet extremväder fick en ny innebörd. När det gick från att vara någonting som drabbar resten av världen ibland till att vara någonting som drabbar oss.
Ovädret som i Europa fått namnet Kiara drog in västerifrån vid lunchtid idag.
Ingun har dragit in över Sverige och det har redan uppmätts orkanstyrka.
Tusentals människor har fått evakueras från sina hem i Norge till följd av stormen Hans.
Under de senaste åren har rapporterna om värre extremväder blivit allt vanligare. Ihållande värmeböljor, störtregn och höststormar. Åskstormar mitt i vintern och nedkylt regn som skapar kaos i trafiken.
Skolor har tvingats stänga, vägar är avstängda, tågtrafiken är inställd och många har drabbats av översvämning i sina hem.
Det här sker både i Sverige och på andra håll i världen.
Hurricane Francine has been upgraded to a powerful category 2 storm.
Parts of southern China have taken a battering. Typhoon Yagi barreled across the coast late Friday.
Och efter varje ny väderkatastrof följer ofta frågan: är vädret som vi upplever just nu en följd av klimatförändringarna? Och hur illa kan det i så fall bli?
Jag har jobbat som och bevakat klimatet ganska länge. Det kanske är 15 år eller sånt här nu.
Peter Alestig är klimatredaktör på Dagens Nyheter. Han har också skrivit boken Världen som väntar, som handlar om framtidens klimat och extremväder.
Under väldigt många av de här åren som jag bevakar klimatfrågan så var det som att det växte en frustration inom mig över att vi pratade mest om klimatkrisen som om bränder i Australien eller kanske översvämningar i Pakistan eller sveket mot framtida generationer. Men det som vi missade helt, upplevde jag, var att vi i Sverige också befinner oss i den här krisen och att vi påverkas allt mer i våran vardag på väldigt komplexa sätt som vi kanske inte föreställer oss. Och när jag började titta på den frågan och bara djupare i det, det var lite som att marken rörde sig under mina fötter när jag såg alla konsekvenser som faktiskt finns redan idag och som hotar de kommande decennierna.
Man skulle ju kunna tro att vi vid det här laget har mjölkat ur exakt allt som finns att säga om klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Men ett så här pass stort och komplext problem får förstås också extremt många olika följder. Och en av dem som vi faktiskt inte har ägnat så mycket programtid åt i Petri Dystopia, det är det här med stormar och skyfall.
Blixtar och dunder.
Extremväder, både dagens och framtidens. Och vilka konsekvenser det kan innebära för oss, för vår natur, våra samhällen och vår ekonomi.
But in general you can define extreme weather events whatever it's unusual for a certain region.
Det här är Bogdan Antonescu. Han är forskare inom fysik vid universitetet i Bukarest och har specialiserat sig på svåra väderförhållanden, atmosfärisk fysik och meteorologi.
Tornadoes, for example, are unusual phenomena in a way for Europe, so they are extreme weather events.
Extremväder är alltså väderfenomen som är ovanliga i en viss region eller i ett land. I Sverige får vi till exempel inte monsunregn. Så om vi plötsligt fick monsunaktigt regn här så skulle det klassas som extremväder. Trots att det inte egentligen anses vara särskilt extremt i delar av Asien.
Allvarliga och intensiva väder som orsakar stora skador kan också räknas som extremväder, även om de förekommer ganska ofta.
We can include in the category of extreme weather events also tornadoes, large hail, high winds, flash floods or heat waves and droughts as well.
Extremväder är inget nytt. Svåra väderförhållanden har förekommit på jorden betydligt längre än människan. Och vädret har påverkat oss och våra samhällen sedan vår begynnelse. Redan runt 3500 år före Kristus gjorde egyptierna olika ritualer för att det skulle börja regna. Det finns också bevis på att man tidigt i mänsklighetens historia försökt att förutspå regn och havsmönster utifrån årstid och säsong.
Den kanske största påverkan av extremt väder på samhället har varit missväxt.
Gabriele Messori är professor i meteorologi vid Uppsala universitet.
När man inte lyckades odla och skörda tillräckligt med mat för att sen överleva vintern.
I grekisk mytologi förekom de första skriftliga beskrivningarna av olika extremväderfenomen, såsom hagel, oska och stormvindar. Väder som uppstod snabbt och utan varning.
And people have no explanation for this. Even lightning was something like was unusual or tornadoes. And they were frightening for the people at that time.
I mytologin beskrevs dessa väderfenomen som skapade av gudarna.
Tell me, brother, what were you the god of again?
Om man tittar på historiska tider, man har anteckningar av särskilt extrema väderhändelser eller extrema år. Och då kan det gälla till exempel extremväderhändelser som påverkade krigsföring eller skördar som orsakade stor antal dödsfall. Och då har man specifika anteckningar i historiska dokument som berättar om dessa händelser. Men man har inga mätningar.
Det dröjde faktiskt till 1700-talet innan meteorologin, vetenskapen om vädret, tog fart på riktigt. Då hade termometern och barometern uppfunnits, så vi kunde mäta temperatur och lufttryck.
But the modern view of extreme weather events is like after the Second World War when you start to have some ideas or instruments to actually observe them.
Och den största förändringen kommer egentligen under 70-talet, där vi börjar ha fjärranalys från satelliter. Och då lyckas vi ta vädermätningar, meteorologiska mätningar från satelliterna. Och det ger oss en global täckning.
Med tiden har vi blivit bättre på att förstå och förutspå olika slags extremväder. Men i takt med att befolkningen ökat och infrastrukturen utvecklats världen runt har vi människor också blivit mer sårbara för olika väderfenomen.
Bara under de senaste 20 åren finns det flera exempel på hur maktlöst samhället kan bli när extremväder slår till.
And with much of New Orleans now underwater, authorities are focused on search and rescue before it's too late.
Orkanen Katrina, som orsakade över 1000 dödsfall i södra USA år 2004, är ett.
The water is steady rising in the attic, ma'am. I'm gonna die in this attic.
Tyfonen Haiyan som for över Filippinerna 2013 är ett annat.
Among the debris at the city's airport, a makeshift hospital. Many of the patients being treated without anesthetics.
10 000 människor uppskattas ha dött.
Europe hasn't seen flooding on such a scale in decades.
Och nu senast, i september 2024, har stormen Boris orsakat katastrofala översvämningar i Öst- och centrala Europa.
Normality has been lost, along with lives and livelihoods.
Extremväder kan intensifieras i samband med naturliga variationer i klimatet. Till exempel kan det bli ihållande kyla och köldknäppar efter intensiva vulkanutbrott. Men att extremväder är så omtalat idag hänger främst ihop med klimatförändringarna.
Det har blivit mer än dubbelt så många dagar då temperaturen når upp till minst 30 grader i Sverige, visar Ekots granskning.
Man ser en tydlig ökning i både förekomsten och intensiteten av värmeböljor och en tydlig minskning av köldknäppar. Och däremot ser man en ökning av kraftig nederbörd.
Idag finns det ett helt eget klimatologiskt fält, extremväderattribution, som fokuserar specifikt på att identifiera kopplingar mellan klimatförändringarna och extremväder.
Så fort det händer en extrem väderhändelse, så fort det blir extrem hetta eller extremt skyfall eller en extrem orkan och så vidare, så undrar man ju och kanske känner, oj, nu är det klimatförändringarna som vi ser.
Peter Alestig igen.
Och väldigt länge så har det varit så att som journalist och som forskare så har man behövt säga, ja, det kan det vara, men vi vet inte. För att man kan inte koppla en enskild väderhändelse till klimatförändringarna. Det som extremväderattribution gör är att svara på just den frågan. Är det vi som har orsakat detta?
Genom avancerade klimatmodeller har forskare bland annat kunnat slå fast att klimatförändringarna gjorde vädre som drev på skogsbränderna i Kanada år 2023 dubbelt så sannolikt.
Med hjälp av klimatmodeller så kan man ju skapa alternativa verkligheter.
Gustav Strandberg är klimatforskare på SMHI.
Vilket gör att vi kan få mycket mer information än vad vi bara kan få från observationer. Genom sådana studier har vi till exempel kunnat visa då att sommaren 2018 hade inte kunnat inträffa för 100 år sedan. För då var inte klimatet tillräckligt varmt.
Värmeböljor är det väderfenomen som är lättast att koppla till klimatförändringarna. Men eftersom extrem hetta, torka och bränder behandlats i avsnitten Den kommande hettan och brändernas tidsålder kommer vi fokusera på andra extremväder i det här programmet.
Och en sak som experterna som vi pratat med tycker att ofta glöms bort i debatten, det är att extremväder är ett problem redan idag. Inte bara på andra håll i världen, utan också här i Sverige. Och vi ska börja med ett sorts extremväder som skapat kaos för människan genom alla tider, nämligen stormar.
SMHI varnar för oväder i Sverige under det närmaste dygnet med stormvarning för Skagerrak, Kattegat och Vänern. Det är risk för vindar med styrka över 30 meter per sekund in över land i delar av Syd- och Västsverige.
Det är den 8 januari 2005. En man i 30-årsåldern parkerar sin gula Volvo utanför sin ex-sambos lägenhet i Ystad. Det är 6 grader varmt och blåser kraftigt när han stiger ur bilen. Han knäpper loss sin sons säkerhetsbälte, tar 4-åringen i handen och går upp för trappan till huset. Hemma hos ex-sambon kramar pappan om sin son innan han går ut i yrvädret igen. Han vinkar över axeln innan han kör iväg. Samtidigt som 30-åringen kör mot Staffanstorp 50 km bort tilltar vindarna. Under kvällen uppnår vindbyarna orkanstyrka på vissa håll. Det blåser över 33 meter per sekund. Det här i kombination med väldigt torr mark får mängder av träd att börja falla. Sveriges Radio rapporterar.
Ja, träden ramlar ju som tändsticka. Här det spelar ingen roll vad man gör eller försöker. Om man tar bort ett träd så ramlar det 2 stycken till.
Innan mannen når fram till Staffanstorp åker han rakt in i ett träd som ligger över motorvägen.
Klockan är 10, här är Ekot. 7 människor har omkommit i den svåra stormen som dragit fram över södra Sverige. 4 i Skåne och 3 i Småland.
Han avlider genast.
Januaristormen Gudrun, även kallad orkanen Gudrun, en av de värsta stormarna som skett i Sverige, i alla fall i modern tid.
Där var det kraftiga vindar som orsakade stora skador på skogar i södra Sverige. Och flera olika dödsfall, inte bara under stormen själv, utan också under röjningsarbete.
Mer än 700 000 svenskar drabbades av strömavbrott under stormen. Träd som täckte lika stor yta som hela Öland revs från marken. Och 2 svenska kärnkraftverk blev tvungna att stänga.
Anledningen var bland annat att ställverket på Ringhals täcktes med salt som stormen drog in från havet. Och då ökar risken för överslag i ställverket.
Det finns en anledning till att stormen Gudrun ägde rum i januari. Och att vi i Sverige kan få väldigt kraftiga vinterstormar. De här sker i synnerhet under de år när havstemperaturen i Atlanten är extra varm.
Temperaturskillnaderna mellan de varma havsmassorna och de kalla polarområdena skapar nämligen en grogrund för intensiva stormar, säger SMHI:s Gustav Strandberg.
Ute över haven är ju luften förhållandevis varm då jämfört med över land. Och det betyder att ett lågtryck som passerar där kan plocka upp både värme och fukt som gör att det blir liksom mer energirikt och mer kraftigare och kan innehålla mer nederbörd.
Stormar i stil med orkanen Gudrun är alltså djupa och kraftfulla lågtryck. Det är framförallt vinden och nederbörden i kombination med höga vattenstånd som leder till problem när stormarna drar in över land.
Det är ju en väldigt bred palett av skador man kan tänka sig. Alltså om vi nu pratar om allt från höga vindar till höga flöden eller högt vattenstånd. Och då kan ju det egentligen skada alla delar av samhället. Så att det kan vara infrastruktur som på olika sätt påfrestas. Men vi ser ju också att folk blir skadade för att de fastnar i vatten eller dras med i jordskred och slamströmmar och sånt.
I tropikerna kan den här sortens lågtryck bli betydligt häftigare än hos oss i norra Europa. Det är den sortens tropiska stormar som vi kallar för orkaner, cykloner eller tyfoner, beroende på var i världen de sker.
It is as bad as the experts feared. Hurricane Ian has made landfall in Florida and the experts say if you had plans to leave and haven't, stay where you are.
I länder där tropiska stormar äger rum årligen har man generellt en beredskap för dem. Men samtidigt kan det vara svårt att förutspå hur kraftig en storm kommer bli. Väderprognoser är de facto bara prognoser. En sorts kvalificerad gissning av kommande väder där prognoserna i sig varierar i sannolikhet.
Och stormar kan ändra kurs, tillta eller minska i styrka och ha varierande hastighet.
Kind of a wild track and a very difficult one to figure out exactly where the core of the storm would go.
Och det här gäller inte bara intensiva lågtryck. En annan sorts storm som kan vara svår, ibland omöjlig att förutspå, är åskoväder. Åskoväder drabbar Sverige varje år, främst på sommaren. Fysiken bakom åskovedar är en helt annan än stormarna som beror på djupa lågtryck. Åskovedar är nämligen en konvektiv storm.
Konvektiva stormar uppstår när man har varm, fuktig luft på marken. Den här luften har lägre densitet än luften högre upp i atmosfären, så den stiger uppåt. När den här varma luften möter kall luft högre upp i atmosfären bildas moln. Och det här kan i sin tur skapa ett åskoväder. Här förklarar meteorologen Leon Lee hur det går till i TV4s Nyhetsmorgon.
Så fort luft stiger av någon anledning och det är riktigt fuktigt i luften, då blir molnen så höga att de når upp till 10 km höjd. Och där finns ju iskristaller. Och när iskristallerna krockar med vattendropparna som också finns i molnet, då sker ett utbyte av elektroner som gör att molnbasen får en negativ laddning och toppen får en positiv laddning. Och så blir det åska så fort spänningen är så pass hög då.
Åskoväder är i sig inget extremväder. Ofta tänker vi inte ens på det som något farligt. Men när blixten slår ner i träd eller elledningar så kan det resultera i både bränder och elavbrott.
Blixten kan också skada människor. En blixt kan innehålla 10-100 miljoner volt, vilket kan jämföras med en ellinje som har 100 000 volt. Så blir du träffad av blixten så får du en kraftfull elström genom kroppen. Det här kan göra att du får allt från milda brännskador till allvarliga muskelskador, stroke eller hjärtattack.
Flera personer ska ha träffats av blixten på en fotbollsplan på Lidingö. Tre personer är allvarligt skadade. Ett ungdomslag som tränade på fotbollsplanen sökte skydd under ett träd och blixten slog sedan ner i trädet, säger räddningstjänsten till TT.
Och varje år dör faktiskt 1-2 människor av blixten i Sverige.
It is a big event. If you are in an open area, then you are exposed to this kind of danger, especially hiking or being on the mountains or in an open field. That is still a problem.
I delar av Europa där man inte pratar om riskerna med åska är antalet som dör av blixten varje år betydligt fler än här.
Especially in Eastern Europe, there is a lot of fatalities from lightning.
Konvektiva stormar kan också leda till hagel, det vill säga vattenånga som blir till isklumpar och faller ner till marken. Hagel orsakar stora skador årligen på framförallt jordbruksmark i södra delarna av Europa. Men det kan även skada människor och infrastruktur.
The Italian city of Florence has been hit by a violent hailstorm which destroyed terrace bars in a central square and injured 5 people when a primary school collapsed in an outlying village.
Utöver hagel och åska så finns det ytterligare ett ökänt extremväderfenomen som hänger ihop med konvektiva stormar, nämligen tornador. Det som vi kallar för tromber.
It's coming back at us. Get down here. Get down here. Get out of here.
En tornado ser ut som en stor spiralvind eller virvelvind som går från marken upp till molnen. Vindarna i en tornado kan bli otroligt kraftiga. Och kanske det är därför som människor fascineras av dem. I USA finns det till exempel så kallade storm chasers, alltså stormjägare, som åker efter och dokumenterar tornador.
That's a tornado.
The strongest tornadoes can have like winds over 300 kilometers per hour or even more.
Tornador förväxlas ofta med orkaner. Det här kanske beror på att orkaner på satellitbilder också är formade som en virvel. Men det handlar faktiskt om helt olika väderfenomen.
The difference is the way in which they are formed. You have tornadoes over land, you have hurricanes over water.
Orkaner är alltså stora lågtryck, stormar, som utvecklas över varma hav. Tornador uppstår däremot oftast i inlandet. De bygger på samma grundingrediens som hagel och åskväder, en konvektiv storm.
En tornado uppstår bara när man har ett specifikt lokalt åskoväder som också har en långlivad roterande uppvind.
Tornador kan bli väldigt kraftfulla, men de är samtidigt lokala och begränsade i storlek.
A tornado, even if we perceive it as a strong extreme event, it's only affecting a relatively small area along the tornado path. In the case of hurricanes, because they have a much larger area, you can affect a larger region.
Att tornador blivit så ökända hänger sannolikt ihop med att de, om de slår till på fel ställe vid fel tidpunkt, kan skapa oerhört stor skada och ödelägga hela kvarter och orter. Det är inte ovanligt att människor dör när de fastnar i rasmassorna.
The fact that you have like a concentrated intense wind over a certain area. A tornado can destroy everything in its path.
En tornado kan dessutom uppstå väldigt snabbt och utan förvarning.
They are rapid evolving events. We are talking about tens of minutes for a storm to evolve, so it's not lasting hours. You have a tornado destroying everything in 1 hour, it's gone.
Var det inte lite av en barndomsskräck att man skulle liksom hamna mitt i en tornado och typ bli utslungad upp i luften?
Ja, verkligen. Som Dorothy i Trollkarlen från Oz. Och jag var faktiskt tvungen att fråga Bogdan om det här. Alltså, vad händer om man plötsligt står mitt i en tornado?
Oh, it's nothing good happening. So it's quite bad. It's complicated to approach a tornado this way, because you'll have before reaching the tornado itself, you have all this debris that it's transported by the tornado. So you end up by being hit by that debris first.
There it is. Large tornado left of the road. Big wedge.
Tornador förekommer överlägset mest i USA. Det här hänger ihop med landets geografi.
Men tornador sker faktiskt på nästan alla världens kontinenter. I Sydamerika, Australien, Afrika, Asien och i Europa.
Sommaren 2021 slog en 3,5 kilometer bred tornado ner i östra Tjeckien. Tornadon förstörde över 1000 byggnader och ledde till hundratals skadade och 6 döda.
I augusti 2024 blev det stora rubriker när en lyxkryssare sjönk utanför Sicilien i Medelhavet efter att en tornado fått masten att brista. Flera passagerare ombord drunknade.
Every year we have 800 or so tornadoes, but not all of them are pure tornadoes. Some of them are water spouts.
Alltså en sorts tornado som sker över vatten.
For Europe you have like a hotspot, it's Central Europe and especially Northern Italy. That's a hotspot for this type of storms. Simply put it, because the geography is such that you can get moisture from the Mediterranean Sea and you have all the conditions in that area.
I samband med ett oväder vid lunchtid igår bildades en kraftig tromb som orsakade stora skador i Grums.
Och även i Sverige har vi tornador varje år.
Tromben som drog fram över några hundra meter kring Björknäsgatan, Ljunggatan i södra delen av Grums tätort kastade bland annat upp en hel friggebod i luften som sedan landade mitt i gatan.
I USA finns det ett varningssystem och rutiner vid händelse av en tornado, där invånarna vana och förberedda. Det är vi däremot inte i Europa, enligt Bogdan Antonescu.
We underestimate the threat of these events for Europe, because we have a lower number of tornadoes and they are less intense compared to the United States, then you don't feel the danger or the threat.
Enligt Bogdan borde vi ta tornador på större allvar. Även här hos oss kan de utvecklas snabbt och utan förvarning.
Det finns dessutom inget som säger att Europa inte kan drabbas av riktigt kraftiga tornador. Alltså sådana som kategoriseras som en EF5 på en 5-gradig skala.
There is no physical law that is telling us that in Europe we cannot have an F5 tornado. If you have like a region that we observe an F0 tornado, obviously that region can produce high intensity tornadoes as well. So we are not prepared. We ignore them. They are not included, for example, in building codes for Europe in many, many places. But they should be.
Stormar orsakar skador för miljarder kronor varje år, bara i Sverige. I länder som USA, där man årligen har flera orkaner och tornador, är prislappen betydligt högre. Men vad vet vi då om framtidens stormar? Ja, ganska lite visar det sig. Det här hänger ihop med att det saknas historisk data.
people are blaming climate change because we have more tornadoes, more intense tornadoes. This is not supported by the data that we have. In the data, we don't have this trend because we don't have enough data.
Det finns vissa kategorier extremväder där man ser inga tydliga trender utifrån data som vi har.
Professor Gabriel Messori.
Och man måste alltid tänka på att eftersom det gäller extremt väder så är det per definition någonting ovanligt. Och då måste man ha jättemycket data och jättelånga historiska dataserier för att kunna se tydliga trender. Det är mycket enklare att titta på en trend på medelvädret än på en trend i extremväder.
Det här innebär också att det är svårt att veta hur klimatförändringarna kommer att påverka stormarna vi drabbas av i framtiden.
Forskarna kan till exempel slå fast att värme kommer att öka i framtiden. Vilka är en av ingredienserna som krävs för att utveckla konvektiva stormar?
Energin i åskvädrarna kommer ju från värmen, ja, den kommer ju från marken som i sin tur har värmts upp av solen.
Så ett varmare klimat kan teoretiskt sett leda till en längre åsksäsong.
Om man bara resonerar utifrån det, då borde man få fler åskväder.
Och det finns studier som indikerat att vi kan få mer intensiva åskstormar och även värre hagel i framtiden.
So there are studies showing that for example you can get more storms producing large hailstones like greater than 5 centimeters in the future.
Men även om vi får mer instabilitet i atmosfären vet vi inte hur till exempel vinden kommer att utvecklas, vilket är en annan viktig ingrediens för konvektiva stormar. Så enbart ett varmare klimat är ingen garanti för att frekvensen av åskväder kommer att öka.
För det är så mycket annat som avgör det som händer i åskmolnet som har med som mikrofysik att göra och partiklarnas storlek i molnet och sådana saker.
Detsamma gäller tornador. En del forskning pekar mot att de kan bli kraftigare men inte nödvändigtvis fler. Det är också spekulerats i att vi skulle kunna få en egen tornadodal i Centraleuropa, motsvarande USA:s Tornado Alley i framtiden.
You have studies showing that in the Central Europe you get more instability than in other parts of Europe. So you I've seen that at the conference that the person presenting said, "Oh, maybe in the future I'm going to have like a tornado alley in the center of Europe and chase tornadoes there." But this is just a speculation, it's hard to tell. But we can expect more storms. But it's hard to tell which type of storms.
Forskningen spretar också åt olika håll gällande hur våra större stormar, alltså lågtrycken som utvecklas på de stora haven, påverkas av klimatförändringarna.
Eftersom polerna värms upp snabbare än planeten som helhet så kan temperaturskillnaden mellan Nordpolen och de mer tropiska delarna av världen minska. Det här innebär mindre bränsle till stormarna, vilket i sin tur kan leda till färre eller svagare stormar.
Men varmare havstemperaturer ger samtidigt mer energi till stormarna, vilket kan göra att stormarna som trots allt formas blir starkare.
Dessutom finns en risk att vi kommer se fler tropiska stormar närmare oss, nämligen i Medelhavet. De här stormarna förekommer redan idag och kallas för Medicanes, alltså Mediterranean Hurricane.
Vi går sannolikt mot att få en europeisk orkansäsong. Och det låter ju helt absurt. Men det finns tydliga tecken på att det kan vara på väg att ske. Det är svårt detta, för det är extremt ovanliga händelser som man då ska titta på. Hur mycket vanligare blir de i ett förändrat klimat? Så det är osäkert. Men det som man redan har sett är att temperaturen i Medelhavet stiger. Och det som de här tropiska cyklonerna, som det heter, det som de behöver för att växa sig starka till att få orkanstyrka, det är just varmt vatten.
Minskade temperaturskillnader mellan polerna och ekvatorn påverkar dessutom vindarna och kan få en annan konsekvens. Att lågtrycken rör sig långsammare över land.
Och det får ju de här allvarliga konsekvenserna då när det blir extremt skyfall som stannar över samma ställe helt enkelt.
Så även om stormarna blir svagare i framtiden kan det på grund av de långsamma lågtrycken bli vanligare att stora regnmassor fastnar på ett och samma ställe.
Ett skräckexempel på det här inträffade i Ardalen i Tyskland för några år sedan.
Mellan den 12 och 15 juli 2021 drar ett långsamt förflyttande lågtryck in över Tyskland. Regnet är egentligen inte särskilt intensivt, men ovanligt ihållande och långvarigt. I det pittoreska Ardalen med sina sluttande berg blir det här ganska snabbt ett problem.
Det som händer är ju att vattnet flyttar sig till den lägsta punkten. Och det kan flytta sig fruktansvärt snabbt om det inte finns någonting som bromsar upp det.
Vattennivån i dalfloden blir allt högre och till sist uppstår störtfloder som forsar ner längs med bergssluttningarna. Forsen sliter med sig sediment, skräp, träd och bråten. Allt det här fastnar vid broarna som går över den lilla floden.
Så varje bro blev liksom som, när det samlades där, så blev det som en fördämning. Och då byggdes ju vattentrycket på och så växte vattennivån och sen så till slut så gav den här bron vika, den brast. Så kom en flodvåg. Ibland på flera meter, jag har ett rapport om 10 meter hög flodvåg till och med, som forsar fram då till nästa bro. Där hände samma sak igen.
Snäll. Snäll. Video.
Snäll. Snäll. Auto upplägg, alles weg.
Hela hus dras med i stormfloden. Andra fylls med vatten i snabb takt.
Människor hann inte ta sig ut ur sina hus. Väldigt många flydde upp på övervåningen i sina hus undan vattenmassorna. Allt regnvatten bara forsade ner i en trång, tättbebyggd dal. Där människor hade bosatt sig längs med strandlinjen på den här lilla idylliska ån som flöt genom dalen. Och det var, alltså det skapade en sån katastrof så det går inte att föreställa sig alltså.
We tried to seal doors and then it rise more and more. It was a shock, definitely. And especially when the front door was breaking and the flood was going through. If anyone would have been in the lower floor, would have been dead.
196 personer dör i översvämningarna i Tyskland. Skadorna uppgår till en summa på 33,4 miljarder euro.
You don't expect people to die in a flood in Germany. You expect it maybe in poor countries, but you don't expect it here. But it was all too fast, too quick.
När Peter Alestig besöker området månader senare möts han av förstörda hus och byar. Flera av invånarna han träffar saknar fortfarande värme i sina hus.
Det var väldigt mycket depression. Väldigt många som flyttade därifrån. Andra som stannade kvar men kämpade med depression. Och den här insikten tycker jag är så otroligt viktig. Att när en katastrof utav den digniteten drabbar ett område så handlar det inte om månader för att komma tillbaka till där man var. Det handlar inte om år, det handlar om decennier.
Det var alltså inga skyfall eller extrema stormar som föranledde översvämningarna i Ardalen. Istället var det här ett resultat av hur långsamt det här lågtrycket rörde sig över land.
Så det som först hände var ju att ett band av vindar som kallas för jetströmmen som i vanliga fall går ganska cirkulärt runt Nordpolen började bete sig på ett konstigt sätt. Det tappade tempo och blev wobbligt i formen och sådär. Och det där har man också sett tecken på att det sker oftare som en konsekvens av klimatförändringarna.
Forskningen kring hur klimatförändringarna påverkar jetströmmen är långt ifrån entydig. Men en teori är alltså att minskad temperaturskillnad mellan Nordpolen och tropikerna leder till att jetströmmen tappar fart.
Och det gör då att den här temperaturskillnaden driver de där vindarna så den motorn blir helt enkelt svagare när Nordpolen möts upp så snabbt.
Det här kan då göra att lågtryck rör sig mer långsamt.
Det går som sagt inte att säga definitivt att översvämningarna i Ardalen var ett resultat av klimatförändringar. Men forskare har kunnat slå fast att klimatförändringarna ökade risken för att något sånt här skulle inträffa.
I samband med att jetströmmen tappade tempo så låstes ett högtryck fast över norra Europa. Och det gjorde att lågtryck pressades ner till samma ställe gång på gång på gång just över den här delen av Tyskland och grannländerna också. Och regnmängderna som kom var liksom, det går inte att föreställa sig. Och det var över en sån stor yta.
Sverige har inte samma topografi som Tyskland. Vi riskerar därför inte att få samma problem med störtfloder som rinner ner längs sluttande berg. Men när det kommer till vilka extremväder som innebär flest risker för oss här, så råder det inga tvivel bland forskarna. Förutom extremhetta är det nederbörd och skyfall som oroar dem mest.
Vatten. För mycket vatten, för lite vatten.
Mette Lindahl Olsson är chef på enheten för naturolyckor och klimatanpassning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Vatten i form av vattendragsöversvämningar, skyfall men också stigande havsnivåer. Det kommer kunna ställa till riktigt stora problem.
Omfattande översvämningar på grund av skyfall och långvariga regn förväntas skapa utmaningar på flera orter i Sverige i framtiden.
Och det är ju inte så att det bara blir blött, utan det slår ju i så fall ut samhällsviktig verksamhet, vägar, järnvägar, kommunikationer, livsmedelsförsörjning, slår hårt kanske mot jordbruk, skogsbruk, mot turism, mot alla sektorer. Så det handlar inte bara om vattnet i sig, utan vad det kan orsaka.
Sen 1980-talet har mängden nederbörd i Sverige faktiskt ökat från 600 mm till 700 mm per år.
I Sverige förväntar vi oss att ett varmare klimat kommer att ge oss mer nederbörd.
SMHIs Gustav Strandberg igen.
Så att en varm atmosfär kan hålla mer vattenånga, vilket gör att det finns mer vatten tillgängligt då, som kan hamna i ett regnmoln och sen falla ner på marken.
Det som Gustav Strandberg pratar om är alltså den hydrologiska cykeln, vattnets kretslopp mellan atmosfären, hav och land. Den här cykeln blir snabbare av det varmare klimatet. Och Sverige förväntas inte bara få mer nederbörd totalt sett på grund av klimatförändringarna, utan också värre störtregn.
Om man säger att det kanske ökar med 15% i genomsnitt i regnandet, så blir skyfallen kanske 30% värre. Det låter inte så himla mycket. Men om du tänker dig att de värsta skyfallen som vi ser, de absolut värsta, säger att de ökar med 30%. Då är det mycket. Då förstår man att det handlar om, det är en tredjedel mer regn. Istället för 10 så kanske det är 15 cm regn som kommer. Och det är de som orsakar skadan. Så det vet vi väldigt tydligt, och har ju sett väldigt tydligt också på senare tid, att det blir ett växande problem där vi återigen inte är anpassade för det som sker.
Sen år 2000 har översvämningsrelaterade katastrofer ökat med 134% globalt jämfört med de två föregående decennierna, enligt en rapport från Världsmeteorologiska organisationen. Och mellan år 2011 och 2017 ökade också antalet översvämningar orsakade av specifikt extrem nederbörd i Sverige, enligt MSB. Just skyfall var också anledningen till översvämningarna som överrumplade Gävle år 2021.
Vi vaknade i morse vid 5:30 av att jag ringde på dörren. Så var det en granne som sa att det troligtvis har översvämning i källaren. Och det hade vi ju, kan man säga.
Den 17 augusti 2021 slogs det svenska rekordet för mängden regn som fallit under en 2 timmars period. 101 mm vatten.
Delar av hustomtar gled ner i Gävleån. Underjordiska garage fylldes med vatten och hundratals bilar förstördes. Sjukhus tog in så mycket vatten att patienter måste flyttas med helikopter till andra orter. Resultatet var skador som i efterhand uppskattades kosta mellan 250 miljoner.
Vi har ju bott här i över 20 år och det har ju aldrig varit något sånt där.
Meteorologerna hade varnat för regn i bland annat Gävle, men inte i sådana mängder som slutligen föll. Det här sätter igen fingret på svårigheterna med att göra bra väderprognoser.
Extrem regn är särskilt svårt att göra en bra prognos för att det kan vara väldigt lokalt. Och då ofta har man en prognos för kraftig nederbörd som stämmer, men är kanske förskjuten med några kilometer. Så man förväntar sig kraftig nederbörd kanske utöver havet, och istället blir den några kilometer närmare kusten och sen kan påverka till exempel en kuststad.
Idag finns det 26 orter i Sverige med hög risk för översvämning som kan få stora konsekvenser för liv, hälsa och ekonomi enligt MSBs kartläggning. I den här listan hittas så gott som alla större städer i landet. Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlstad, Gävle och så vidare.
det kanske inte var så stora risker när man byggde kanske ett område på 60-talet, men nu har klimatet förändrats så nu kanske risken är större.
Översvämningarna på de här orterna kan få en rad olika konsekvenser. I en artikel i Dagens Nyheter togs nyligen Stockholms innerstad som exempel. Vid händelse av ett extremt skyfall kan Norrmalmstorg förvandlas till en dryg meter djup sjö. Bilar och människor kan svepas bort från gatorna.
Det kan egentligen drabba alla samhällssektorer. Framkomlighet, trafik till exempel, energiförsörjning. Vi ser också till exempel reningsverk som kanske blir breddade och för mycket vatten som ska tas om hand. Men det är också kommunalteknisk försörjning. Alltså du kanske inte kommer fram och kunna tömma soporna på några veckor och sådär. Det är inte så trevligt. Och det kan vara hälso- och sjukvård också för att man inte kommer fram dit man ska. Människor blir fast.
Översvämningar kan också, ironiskt nog, leda till brist på dricksvatten.
Talar vi till exempel om att det blir en omfattande översvämning i Göta älv som också är dricksvattentäkt för göteborgarna, så kan ju det påverka väldigt många människors hälsa.
En sån översvämning ska alltså kunna leda till att vattenreningsverk tvingas släppa avloppsvatten rakt ut i dricksvattentäktar. Det här hände till exempel sommaren 2023 då ovädret Hans slog ut flera mindre avloppsverk i Göteborg. Orenat avloppsvatten forsade då rakt ut i Göta älv och kommunen tvingades hämta sitt dricksvatten från andra sjöar istället.
Och det här riskerar ju i värsta fall att leda till att människor blir sjuka av det förorenade vattnet.
Skyfall ökar även risken för jordskred. I synnerhet om marken redan är vattenmättad på grund av långvarigt regn.
Och det finns också andra potentiella och riktigt obehagliga konsekvenser av skyfall.
Det kan hända saker i samhället som vi inte alls förstår är orsakat av extremväder. Att man först långt senare tänker, aha, det var det som hände. Och ett exempel på det är 2016 på ett ställe som heter Omberg så hittade en bonde en död ko. De följande dagarna så dog ytterligare 14 kor tror jag. Och en älg hittades också död.
I efterhand insåg man att djuren hade drabbats av mjältbrand. Alltså den här sporbildande bakterien.
De flesta av oss kanske tänker på de här mjältbrandsbreven som skickades till Vita huset och sådär. Det var kanske 20 år sedan eller sånt där nu. Men mjältbrand var ett jättestort problem för kanske, men säg 100 år sedan någonting. Med framförallt utbrott bland boskap.
Djuren som då blev sjuka av mjältbrand grävdes ner i gravar under jorden. Vissa markerades, andra inte. Och nu, på grund av extremvädret, kan det här få otäcka följder.
Det som händer nu, som forskningen varnar för och som också tycks ha skett flera gånger, är att när det blir extremt torrt så spricker marken. Och det kan då spricka ner till de här gravarna. Och sen om det kommer skyfall, vilket det faktiskt ofta gör efter extrem torka, det slår om så där, då kan skyfallen skölja upp de här mjältbrandsbakterierna.
Bakterierna tros kunna ligga under marken i flera decennier i väntan på rätt förutsättningar.
Då växer de liv när de kommer upp till ytan igen.
Ingen människa insjuknade i samband med händelserna på Omberg. Och det är extremt ovanligt att människor får mjältbrand i Sverige. Men det har hänt historiskt.
Och det där sätter fingret på, tycker jag, att det finns en stor risk för den här typen av kaskadeffekter. Inte minst ur hälsoperspektiv som en följd av extremväder.
Samtidigt som vi kommer att få mer nederbörd i framtiden så har vi människor tagit beslut som förstört flera av naturens skyddsbarriärer, bland annat mot översvämning.
Det mesta som vi gör när vi exploaterar naturen försämrar ju naturens förmåga att liksom hantera de här sakerna, vilket ju slår tillbaks på samhället.
Vi har byggt städer där det tidigare fanns sjöar. Och utdikning och minskning av våtmarker har lett till att marken här i Sverige inte längre suger upp vatten lika effektivt.
All asfaltering i städerna leder också till att vattnet inte kan absorberas av jorden. Istället blir det kvar på den hårda ytan och söker sig till låga punkter.
Sverige har även ett avloppssystem som inte alls är optimalt med tanke på framtidens nederbörd.
Vi har ju så otroligt korkat egentligen, blandat samman dagvatten och avlopp. Alltså att regnvatten skickas ner i avloppssystemet. Det är samma rör helt enkelt. Och det som händer då om man får ett väldigt kraftigt skyfall där regnvatten då trycks ner i avloppssystemet är att avloppsvattnet kan tryckas tillbaka in i husen.
Peter minns särskilt när det här hände i stadsdelen Enskede i Stockholm för något år sedan.
Där var väldigt många som råkade ut för just det, att det sprutade upp avloppsvatten i deras källare helt enkelt.
Faktum är att Stockholm Vatten och Avfall, som ansvarar för avloppssystemet i Stockholm, bara garanterar att avloppen klarar av ett så kallat 10-årsregn. Alltså ett regn som statistiskt sett inträffar en gång på 10 år. Men eftersom mängden regn och skyfall ökar så kommer ett 10-årsregn sannolikt ske oftare än en gång var 10:e år i framtiden. Och det här är vårt avloppssystem inte dimensionerat för.
Om man måste göra om hela dagvattensystem i de centrala delarna av en storstad, då blir det ett kolossalt dyrt projekt som orsakar kaos i hela staden under flera år. Så det är självklart ett stort problem.
Så mycket av vårt samhälle är helt enkelt inte anpassat för det väder som vi har idag. Och än mindre för det väder som vi kommer att få.
Man tänker i Sverige, vi har ju väldigt stor tillit till myndigheter. Och egentligen kanske i hela västvärlden, vi tänker att ja, men folk har ju koll på det där. Det finns ju myndigheter, det finns ju forskare, de vet ju vad som händer. Så de förbereder ju Sverige för detta. Så är det inte. Vi befinner ju oss i inledningen av den globala uppvärmningen. Vi befinner oss på 1,2 graders uppvärmning nu. 1,5 grader som vi förmodligen inte kommer klara. Det handlar om en betydligt tuffare verklighet än den vi befinner oss i idag.
Och frågan är vem som ska ta notan för att stärka vår klimatresiliens och göra anpassningen till framtidens klimat. För trots att vi har myndigheter som MSB som kartlägger och utreder hur extremväder kommer att påverka oss och vad som behöver göras, så finns det inga garantier för att rekommendationerna realiseras.
Det kom en rapport från expertrådet för klimatanpassning, tror jag de heter, för ett år sedan ungefär. Där de konstaterar just att det här är en av de stora luckorna. Huvudbudskapet var att vi måste börja gå från snack till verkstad, helt enkelt. Vi har kanske börjat titta på, utreda, var inträffar skyfall och översvämningar, skred, var är riskerna någonstans? Vi har börjat titta på det, nu börjar vi verkligen börja hantera riskerna.
Men frågan är också vem som egentligen har ansvar för att se till att vårt samhälle klimatanpassas.
Ja, men statens ansvar är i princip obefintligt. Mycket ligger på kommunerna och kommunerna har sällan resurser att hantera det.
Idag ska varje kommun ha en skyfallskartering som identifierar översvämningsrisker. Kommunen har även ansvar för att samordna klimatanpassning och förebyggande åtgärder.
Men kommunerna kan inte hur som helst gå in på olika fastigheter och vidta åtgärder.
MSB:s Mette Lindahl Olsson.
Så ett stort ansvar vilar också på fastighetsägarna. Både villaägare men också större fastighetsägare för både industribyggnader och hyreshus och så vidare.
Det här för oss in på det som jag personligen tyckte var mest obehagligt i arbetet med det här avsnittet. Insikten om hur mycket ansvar som egentligen ligger på individen när det gäller klimatresiliens och anpassning, utan att vi nödvändigtvis vet om det.
Till exempel vill kommuner fortfarande ge bygglov på tomter där klimatriskerna redan är eller åtminstone kommer bli betydande. Även i de fall där länsstyrelsen sagt nej.
Men skälet är ju förstås att det finns väldigt mycket pengar här för en kommun. Att godkänna en översiktsplan eller detaljplan, då är det dyrt att säga nej på grund av klimatrisker.
En kommun måste alltså kolla på risker som översvämning, jordskred, erosion med mera innan de utfärdar bygglov. Men kommunen har bara skadeståndsskyldighet i 10 år efter att bygglov är utfärdat. Så om någonting går snett inom den perioden, då tar kommunen på sig ansvaret. Men efter 10 år så ligger det på fastighetsägaren.
Alltså i princip du och jag eller din hyresvärd? Du kan alltså inte räkna med att ett bygglov är en garanti för att inte drabbas av klimatkatastrofer på sikt.
Riksrevisionen kollade faktiskt ganska nyligen på detta, där man konstaterar just att det finns risk för många gamla bygglov och detaljplaner där man inte har tagit någon som helst hänsyn till klimatrisker. Och så börjar det där byggas kanske 10, 15, 20 år efter att detaljplanen godkändes.
Det här betyder alltså att vi fortsätter att bygga bostäder på orter och platser som på sikt riskerar att få stora problem med extremväder.
Kommunen tar inte ansvar, staten tar inte ansvar, byggherren tar inte ansvar, utan det landar på fastighetsägaren, dig och mig.
Och det här är kanske inte ett problem idag. De flesta av oss har trots allt hemförsäkring som täcker skador som uppstår på grund av till exempel översvämningar.
Man kan ju fråga sig också hur länge kommer försäkringsbolagen säga att den här typen av extrema händelser är plötsliga och oväntade. För det är kriterierna för att försäkringsbolagen ska betala ut ersättning.
Alltså, idag ser vi det som en plötslig och oväntad händelse om ett skyfall slår till och orsakar en översvämning. Men frågan är om man kan säga att översvämningar är oväntade när de börjar ske vartannat eller varje år.
Jag har pratat med försäkringsbranschen också. Och någonstans där så kommer försäkringsbolagen att börja säga, nu betalar vi inte längre. Och då är det verkligen fastighetsägarna som sitter med svarte Petter.
Ifall försäkringsbolagen börjar vägra att ge hemförsäkringar för vissa bostäder så kommer de här bostäderna att sjunka i värde. Snabbt.
Some of the nation's priciest coastal real estate is in an increasingly precarious position due to climate change.
Och den här utvecklingen ser vi redan på andra håll i världen.
This Nantucket home was listed last summer for just over $2 million. Thanks to sea level rise and unusually intense rainfall. The house sold this year for just $600,000.
Peter Alestig tror att vi kommer att se en liknande korrigering av marknadsvärde för olika bostäder i Sverige.
När man börjar förstå hur konkreta de här riskerna är så kommer det prisas in i värdet på bostaden. Om man till exempel köper ett hus som ligger precis vid strandlinjen på ett vattendrag som regelbundet liksom stiger med flera meter och så får det översvämning en gång om året. Ja, men det här kommer att prisas in i värdet på bostaden på ett helt annat sätt.
Plötsligt sitter bostadsägare med stora lån för fastigheter som inte längre har samma värde.
Det är också ett problem för alla Sveriges banker som just nu faktiskt håller på att gå igenom och titta på, vänta nu, hur många hus har vi lånat ut pengar till redan som kan rasa så där i värde? För de sitter ju i bolån som sträcker sig över 30 år. Och försäkringsbolagen, de kan ju dra sig ur i princip från ett år till ett annat. Så det där kan komma liksom ganska plötsligt när de här riskerna börjar materialiseras.
Det här hotar i sin tur hela landets ekonomi.
Det här enkla faktumet att det regnar mer i Sverige gör att vår finansiella stabilitet kan hotas.
Återigen ligger det på individen att ta reda på eventuella klimatrisker innan man köper bostad. Eller att se över riskerna som finns i ens befintliga bostad.
Om jag hade kollat på hus för 5 år sedan, då hade jag inte tänkt i de här banorna. Då hade jag mycket väl kunnat köpa ett hus på en lågpunkt med en inredd källare utan att tänka att det här kan faktiskt skita sig. Min slutsats är ju också att visst, politiken och finansiella institutioner måste göra sin hemläxa, men det måste vi också göra. Vi måste förstå att det här är risker som vi kan drabbas av i våran vardag också.
Mette Lindahl Olsson tror också att vi kommer se en justering av fastigheters värde.
Det kommer säkert vara vissa fastigheter som inte kommer kunna försäkras och som man inte kan sälja i framtiden.
Samtidigt finns det ingen entydig lösning på det här problemet.
Men vi kan ju inte mörka den här typen av risker. Man tål att veta hur förutsättningarna är och sen får man agera utifrån det. Om man kan och vill vidta förebyggande åtgärder så kanske man kan vidta vissa åtgärder själv. Man kan kolla med sin kommun. Är det så att inte bara min fastighet är utsatt för stora risker för ras och skred utan det kanske hela området Då kanske kommunen kan söka bidrag till förebyggande åtgärder. Bor jag någonstans där mitt hus drabbas av återkommande översvämningar och ligger låglänt, då kan man ju fundera på om man ska sälja medan det går.
Olika orter och städer i Sverige kommer drabbas olika mycket av framtidens extremväder. Det här innebär i sin tur att kommuner och regioner har olika behov av klimatanpassning och att den ekonomiska bördan av det kommer att variera över landet. Kommuner som har otur att befinna sig i områden med flera klimatrisker kommer att behöva lägga mer pengar på klimatanpassning. I vissa länder har man valt att justera sådana ojämlikheter genom ett utjämningssystem där de som drabbas mest kan söka ersättning från staten.
Men det får man väl se i framtiden om det läget vi ska ha det i Sverige, men idag har vi inte det. De som har drabbats undrar ju hur ska vi kunna ha råd att återställa och vem ska betala för det här. Men idag som det ser ut så handlar det om förhandling mellan försäkringsbolag och sådär och vem som ska stå för kostnaderna. Och det är ganska snårigt, det är inte så tydligt.
En annan relaterad fråga är hur länge och hur mycket individer, kommuner och regioner är villiga att betala för att klimatanpassa sina samhällen. Och när det helt enkelt är rimligare att ge upp och flytta på sig.
Vi kommer kanske hamna där, och då tänker jag särskilt på kustnära boenden eller byggnader eller vägar eller järnvägar som kanske kommer behöva flyttas på grund av omfattande erosionsproblem till exempel.
Sverige har faktiskt redan fått sitt första fall av klimaträtt alldeles nyligen.
Den politiska majoriteten i Landskrona vill stänga Axeltofta koloniområde senast 2027. Kommunstyrelsens beslut kommer efter att en flera år lång utredning blivit klar, som bland annat pekar på att det låglänta området inte lämpar sig för stugor eller bostäder på grund av framtida översvämningsrisker.
Och där beslutade kommunen att nu så blir det för dyrt att klimatanpassa. Vi kommer inte ha kvar det här koloniområdet. Och då är det människor som har köpt kolonilotter där för 500 000. De får väl någon begränsad ersättning för de där kolonilotterna från kommunen. Men det motsvarar inte de pengarna.
Man borde haft en dialog med oss långt innan detta beslutet överhuvudtaget övervägdes. Så att vi alla kunde hjälpas åt att få det till ett bra område.
Så där har vi helt enkelt vårt första exempel på reträtt i Sverige. Och det kommer säkerligen komma fler.
Extremväder är av allt att döma här för att stanna. I alla fall så länge som vi ökar våra utsläpp av växthusgaser.
Peter Alestig ser ett tydligt värsta möjliga scenario framför sig.
Det är att vi bara stoppar huvudet i sanden och inte tar höjd för de förändringar och de hot som vi faktiskt står inför.
Och Peter är rädd för att en kollapsad bostadsmarknad dramatiskt skulle kunna fördjupa segregationen i samhället.
Det finns också en risk att det bildas klimatgetton i Sverige. Och det där låter också oerhört dystopiskt. Men det är redan så i andra delar av världen. I Australien har man börjat se sådana tecken. Där det alltså är så att de områden där man då inte har möjlighet att anpassa sig till det värre extremvädret. Och där försäkringsbolagen säger här kommer inte vi betala någon ersättning. Där värdet på fastigheter bara rasar. Det kommer kanske inte vara så att de blir spökstäder. Utan det blir istället så att där bosätter sig människor som inte har något annat alternativ. Och att de då får leva med konsekvenserna utav det allt värre extremvädret. För det är ju så ofta så att det är de mest sårbara som får betala det högsta priset.
Och svallvågorna från de skador som extremväder orsakar i resten av världen kommer dessutom kännas här hos oss.
Man tittar på just den typen av extremväder i andra delar av världen och hur vi i Sverige som liten exportberoende nation med väldigt långa värdekedjor också ute i världen, vi påverkas oerhört mycket av det.
Men allt är faktiskt inte helt hopplöst. Det finns också mycket som vi kan klimatanpassa. Gabriele Messori igen.
Man kan alltid tänka på något system att minimera effekterna eller delvis skydda sig mot dessa extremväderhändelser, trots att det kan bli väldigt dyrt.
Att återställa vissa miljöer till hur de en gång var kan till exempel minska riskerna som extremväder för med sig, bland annat förhindra översvämning.
Efter rejäla översvämningar i Köpenhamn 2011 har man bland annat återställt växtligheten på en tredjedel av ett stadsområde. Det här har inte bara gjort att man fått en vattensänka, utan träden skapar också ett skydd mot solen och har sänkt medeltemperaturen i området.
I Sydkorea har ett tidigare motorvägsområde som låg ovanför en viktig vattenledning gjorts om till en enorm park. Och i Stockholm har man översvämningssäkrat Rålambshovsparken.
Dels så tittar man ju på att återskapa friväg för vatten till exempel och våtmarker och så vidare. Men det räcker liksom inte, för vi har redan byggt in oss i många sårbarheter. Så vi behöver jobba med en hel palett av åtgärder.
Sverige har idag en nationell klimatanpassningsstrategi som antagits av regeringen.
Och det är en klimatanpassningsstrategi med en handlingsplan som talar om att så här ser riskbilden ut liksom. Och man har också tagit fram ett antal prioriterade områden som vi i landet förväntas jobba med. Så det finns en systematik i arbetet. Sen hur mycket och hur fort det går, det handlar ju mycket om prioriteringar och pengar och sådär.
Och att klimatanpassa samhället till varje pris, det menar Mette att inte är särskilt realistiskt.
Det är liksom inte kostnadseffektivt att skydda oss mot allt och alla scenarier, utan man får göra det lagom.
Frågan om de ekonomiska följderna av extremväder är svårare att hitta en lösning på. Det finns inget tydligt svar på vem som ska ta notan ifall massor av fastigheter börjar tappa värde. Eller vems fel det egentligen är.
Kanske har man fått bygglov från kommunen, man har bott i ett område i decennier. Och sen plötsligt får man inte längre försäkring. Å ena sidan kan man säga att det är inte rättvist att kollektiviteten måste betala för att du ska kunna bo i ett riskområde. Å andra sidan, om du har byggt på helt enligt lagen och har fått alla lov för att bygga och har bott i ett område för flera decennier. Man kan argumentera att om jag har fått lov att bo här, då måste staten eller kommunen eller myndigheterna skydda mig från extrema händelser. Så det är oklart hur man löser sådana problem.
På flera håll i landet finns det dessutom pågående diskussioner och konflikter mellan kommun och stat gällande vem som ska betala för olika klimatanpassningsåtgärder.
Men framförallt lyfter experterna behovet av att tänka mer långsiktigt framöver. Att göra om och göra rätt. Hur ska vi till exempel se till att vårt avloppssystem klarar av framtidens skyfall? Och hur och var bygger vi bostäder som är klimatresilienta?
Det pågår faktiskt arbete för att ta fram en sorts deklaration. Ungefär som en energideklaration som ju finns redan nu när man köper hus eller bostadsrätt. Men här då för klimatresiliens istället. Det vill säga, vad finns det för klimatrisker med just det här huset eller just den här bostadsrätten?
Och som så ofta i det här programmet drar experterna vi pratat med slutsatsen att utöver all klimatanpassning och alla förebyggande åtgärder så måste vi också se till att minska våra utsläpp och bromsa den globala uppvärmningen.
Det som vi har pratat om nu, det är i princip sånt som kommer att ske eftersom vi kommer att se minst 1,5 grads uppvärmning, förmodligen mer än så. Men vad händer om vi så går mot 3 graders uppvärmning, 4 graders uppvärmning? Vad är det för risker som vi står inför då? Det är som att man precis har vaknat och börjat tänka, shit, det här händer ju på riktigt. Det sker med kniven mot strupen verkligen.
Du har lyssnat på ännu ett avsnitt av P3 Dystopia.
Tekniker var Johan Hörnqvist. Vi har en Facebookgrupp som heter P3 Dystopia Eftersnack. Och där kan man diskutera det här eller andra avsnitt om man vill.
Och källförteckning hittar du på sverigesradio.se/dystopia.
Det här avsnittet är gjort av mig, Anna Lillkung.
med hjälp av mig, Vendela Antipol, i september 2024.
Vi hörs!
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.